Hallå!
Hallå!
Nu är vi tillbaka igen.
Ja.
Kass och Krass med...
mig, Cassandra Alm.
Och med mig, Ida Krasse.
Ja. Hur har sommaren varit, Ida?
Den har varit bra. Jag har jobbat rätt mycket, men också varit lite ledig.
Mm.
Var, precis som du tidigare i somras, så har jag varit i Barcelona.
Mm. Hur hade du?
Fantastic.
Mm. Nej, men det var... gammal Barcelona-bo.
Ja, jag bodde där några månader för massa år sedan. Mm. Eller 2008. Mm. Och det var första gången jag var tillbaka. Sen då. Mm. Så det var jäkligt mysigt. Ja, sen har jag hängt i Stockholm mest. Vad har du gjort?
Jobbat. Eller jag ganska mycket arbetslös också. Det är lite små semestrar.
Mysigt.
Jag var ju i Barcelona, men det var ju rätt länge sedan.
Just det. Sommaren är lång.
Den är det.
Om man vill. Det är rätt roligt. Var du på mitt favoritställe i Barcelona? Champagneria. Mitt och, ska tilläggas, alla andra favoritställe i Barcelona.
Ja.
Champagnerian.
Precis. Ja, det var jag igen det här året.
Ja.
Och det är så himla mysigt. Det är ett pyttelitet ställe med både, det känns som det är både turister och barceloniter som är där.
Verkligen, unga som gamla.
Och så köper man ett litet glas.
En koppa,
ja. För 1 euro.
Ja, 1 euro. När jag bodde där så kostade den ju bara 65 cent.
Alltså,
tycker att det var lite dyrt. Mm. Men ja, exakt. Det är fantastiskt. Eller,
och så köper man små tapas och så står man och trängs jättemycket.
Ja, och spiller på varandra. Jag spillde på en rosékava som jag tycker är godast. Över en kvinna som tuva hade hon inte vita kläder.
Nej.
Men oerhört mysigt ställe.
Ja, väldigt.
Rekommenderas. Campaixano tror jag det heter. Typ. Och en rolig sak med det här stället, som är lite otippat kanske, att både du och jag trivs så bra där, är ju att det hänger stora köttstycken i tak och på väggar i princip överallt. Det är ju mer eller mindre ett charkuteri eller vad det heter.
Ja, de säljer väl det. Så man kan gå in och bara köpa det också.
Och bara köpa kött liksom. Och det är ju lite vad det här avsnittet ska handla om. Kött.
Kött, ja. Kött är gött.
Tycker man.
Inte.
Nej. Du, båda vi två är ju demivegetarianer. Är det rätta bemärkelsen?
Precis, vi äter inte... Vi äter fisk och skaldjur och ägg och mjölk och sånt.
Mm.
Men inte kött i... annan
kött och fågel.
Inte kyckling, ja, precis. Ja.
Hur länge har du varit det?
Alltså först var jag vegetarian. Hela min familj var det ett tag. På inrådan, fel att säga. Lite av väldigt stark uppmaning av min storebror som var vegan.
Ah,
han blev det när han var 13. Och jag var väl typ 9-10, då var vi, ja, det är något år sådär kanske. Nej, inte 2 tror jag, men något år. Men sen så ville jag äta kött igen, så då fick jag göra det. Mm. Och sen blev jag vegetarian igen när jag var precis hade fyllt 13.
Mm.
Och då åt jag inte fisk, sen började jag äta fisk när jag var 16 tror jag.
Ja, hur kom det sig?
Det var någon sån här dålig förklaring att jag var på någon semester med hemma hos en familj och så var det så lite pinsamt att säga jag var i deras sommarstuga och så var det lite så här, ja, men jag äter inte kött men jag äter fisk. Och sen så har jag helt enkelt bara fortsatt.
Ja. Ja, det är ju samma för mig, jag blev,
och nu är jag alltså 26, så vad blir det?
13 år.
Ja.
Ja, samma. Jag blev det på sportlovet i 8. Så 2001 var det. Och ja, jag hade också funderat på det väldigt länge då. Och sen så hade min bror varit tillsammans med en tjej då som var hemma hos oss väldigt mycket. Och då fick man se det liksom praktiskt hur det fungerade. Och det var inte så svårt liksom. Men sen så där sammanföll det med så många saker. Att det var i samband med galna kosjukan, Och sen så hade vi ett magasin hemma, etc. magasinet. Så var ett avsnitt då som handlade om köttproduktion. Så det var så många saker. Och så hade jag funderat på det länge, som sagt. Så då rann bägaren över. Men jag spelade i handboll då jättemycket. Så då var det därför jag fortsatte äta fisk. För min mamma sa att jag inte fick sluta.
Okay.
Hon trodde inte att jag skulle få i mig det jag behövde. Och så nu har jag inte tränat på ett bra sätt, liksom regelbundet, på sen vadå, jag var 18. Vilket är 8 år. Och nu skulle jag säga att det är mycket mer socialt.
Ja, det är det också.
Och det
absolut.
Är så här,
lättare liksom.
Ja, att så här, att nu när man, ja, det var ju en kamp att så här, nu jag, nej, jag äter inte det och det, för en vill ju vara till lags. Socialt sett. Och så här, att nu 13 år senare bara, nej, jag äter inte det heller.
Nej.
Känns tungt, men jag vet inte, jag ska försöka välja bort det mer och mer.
Försöker jag med. Men jag ska också säga att det var också när jag då valde att, eller under, i mitten på 90-talet fram till kanske tagen på 2000-talet, så var det jättemycket, det var en jättestor grej i media fram och tillbaka. Sen blev det med, kom med galna kokan, men innan så var det också väldigt mycket om slakterierna. Att det var hur, jag kommer ihåg att det var så bilder på hur så tjurar som var upphissade i taket som åkte på någon sån här grej, och så kom det två stora så cement, eller järngrejer som bara döda tjurarna för att bonka på huvudet så här. Och att vara typ 12 och se det då, vilket jag tycker är bra, för det var ju så. Alltså jag tycker man ska se som vad det som hände liksom.
Precis.
Då nu har det liksom försvunnit lite i media, så nu just den biten i alla fall bort, det var så mycket där. Så det, från att jag var vegetarian när jag var sådär 9 år till 13, så hade jag typ lite så här ångest varje gång jag åt kött. Så sen var det typ en lättnad när jag bara, nej, jag behöver faktiskt inte äta kött.
Nej, precis. Ja, nej, det är rätt, det känns självklart nu. Men så ser det ju inte för de allra flesta.
Nej.
Men något man har märkt rätt mycket från då, början, eller tidigt 2000-tal, är ju att ofta får jag frågan varför, men inte alls med lika stor förvåning. Det har ju verkligen skett en radikal liksom, utveckling ändå i folks reaktioner, de flestas i varje fall. Att, eller det är folk, liksom, höj inte på ögonbrynen om man säger att man inte äter kött.
Nej, så är det. Man blir inte folk blir inte förvånade. Men däremot så tycker jag ändå, jag kan ändå lite förundras över att man fortfarande får frågan. Som för bara några veckor sedan eller någon månad sedan, så satt jag käka lunch i en matsal som jag sällan hade ätit lunch i då, med personer som jag inte hade ätit med så ofta. Och så hade jag väl någon matlåda med något vegetariskt. Och så, oj, på min telefon. Med något vegetariskt. Och så pratade vi lite om så här, maten bara, vad vi åt, vad har du med dig, och det ser nyttigt ut, och men du vill inte någon sån här, du vill inte vegetarian. Jo, det är jag, eller ja, jag äter fisk, men jag äter inget annat kött. Jaha. Varför är du det då? Jag kan lite känna, alltså jag har inga problem att förklara mig, men jag har så ett standardsvar som jag typ kan om man väcker mig i sömnen. Och jag är ändå trött på, varför måste jag förklara mig igång?
Varför äter du kött?
Ja, precis. Och grejen är att när man gör det, för då kommer alltid den diskussionen lite upp. För då var det två killar då, lite runda om magen, som älskar kött. Och de satt, de åt dessutom så här fil med havregryn, för de trodde att det var bantningsmat. Men för de skulle då bra med de här stora runda kajarna.
Extra kilorna.
Ja, precis. Men och då, och så, som så här liksom lite smått, så lite smått skrattar åt varandra för att mötas i det här att vi, eller skrattar åt varandra, skrattar med varandra för att mötas i det här att, nej, men det är ju så härligt med kött. Ja, inte kan man hålla på med sånt där.
Nej.
Jag blir ju inte mätt.
Nej, precis.
Ja, men du vet. Ja. Och det är det som, antingen tar folk den Alltså antingen reagerar de på det sättet att skratta lite och känna så här, ja men det är gott och kött. Eller så blir man lite upprörd istället.
Ja, går emot och är, attack ja, på något sätt. Ja, det är precis. Det är ändå fascinerande att det kan provocera så mycket. Och vi har delvis läst lite läst Jonathan Safran Foers bok Äta djur som kom ut för ett par, tre år sedan, tror jag, kom ut 2010. Och så har vi sett dokumentärfilmen Älskade kött som finns på UR Play. Och nya favoritställe. Men det är rätt fascinerande att det kan provocera så mycket fortfarande. Och vad det är då som när det skriver lite forum då så här, att det finns så få saker som där folk kräver att har man tagit det beslutet då ska man stå fast vid det och liksom, då är det någon sån här grundpelare och det är det väl på ett sätt. Men han jämförde med att ljuga. Alltså här, att sluta äta kött. Då är liksom det ett beslut som gör att så här, lite livsavgörande. Och som måste vara att antingen gör man det. Jag kommer aldrig mer äta kött. Och jag gör det här av det här och det här anledningen. Lite som att
jag
så här,
inget.
Och så blir så här att jag och med, utan undantag inga liksom och hur kan du då äta ägg? Hur kan du då äta liksom, ja, någon möter sådana motargument? Men alltså här, fast det är inte det är som att någon ska säga jag kommer alltid ljuga eller jag kommer aldrig ljuga.
Nej, precis.
Att så här, att det måste vara helt svart eller vitt. Medans ja, men som ett sånt att folk verkligen kan mötas med det. Men varför äter du fisk då? Ja. Äter du bara gulliga djur eller? Eller inte, äter du inte bara gulliga djur eller?
Ja, precis.
Att det kan att man slår an på någonting hos människor som så här,
det väcker något. Det handlar väl om att man eller många egentligen vet att för det finns ju inga bra argument för att äta kött egentligen.
Inte längre, nej.
Nej, precis.
Det har funnits förut.
Absolut. Men så som det är idag så man får i sig allt man behöver. Det påverkar miljön, det påverkar vi kan ta upp lite mer sånt sen, men det påverkar liksom
kroppen,
det påverkar hur mycket svälten på jorden liksom.
Men det har så många effekter vårt köttätande.
Och det enda är att det är gott och det är därför som när man sitter där i matsalen och någon så undrar lite varför man är vegetarian och det slutar med att de två möts i att de skrattar lite åt varandra att jag skulle aldrig klara att äta kött.
Nej, inte jag heller, vi behöver inte det.
Nej, men
för det är samhället kräver, och det är det som är intressant också att som sagt att vi är de onormala. Och det skriver han ju också som du sa att det är nästan det är liksom en vegetarian är en reaktionär eller nästan lite naiv eller
styra sina känslor.
Ja, precis, känslomänniska. Medans egentligen vem är det som inte kan styra eller ta kontroll över sina känslor om den påstår då att nej, jag kan inte bli mätt om jag inte äter kött.
Nej. Eller som han skriver där som tycker att som det är så fruktansvärt gott med en hamburgare så jag äter den ändå. Kött är gött.
Kött är gött.
Alltså, var jag,
imorgon är en annan dag.
Men också som du sa att köttet är så inpräntat liksom i hur vi är, hur vi ska äta, vad som är det normala liksom. Att många brukar säga jag hörde på någon, jag tror det var någon podd jag lyssnade på. Men jag kommer inte ihåg, jag misstänker att det var en, men jag vet inte om det var den så jag behöver inte säga det. Man pratar om barn. Att barn, många vuxna som är vegetarianer säger så här, men jag låter, eller inte bara inte vuxna som är vegetarianer, utan många säger, men jag tycker barnen ska få välja själva. Så de får äta kött tills den dagen de tar beslutet själva. Då är ju kött igen att det är normen och det är det som är rätta.
Precis, att man utsätter sitt barn för någonting dåligt.
För någonting dåligt, för det är inte hälsofrämjande. Det är inte bra för hälsan att äta kött.
Nej.
Och att vi då, så här, att se allt annat ses ju som så här, något, det är ju någonting vi, det är ju, något man inte, att inte äta kött, det är ju då, alltså att, ska jag säga nu, att alkohol till exempel, ja, det är ju någonting vi gör men vi lägger på det sen, mm, när man blir äldre.
Mm.
Alltså när man tar, då tar man beslutet att jag ska dricka alkohol, mm, det kanske är en dålig jämförelse, men då tycker jag att då kan man få ta beslutet att jag ska äta kött snarare, ja, än att det är helt tvärtom.
Ja, ja, men verkligen. Men och lite som ett så här, att det accepteras inte heller riktigt att det är något dåligt i den här mängden som vi äter, mm, samhället äter nu. Vad var det? Att svenskar äter i genomsnitt 600 gram kött i veckan, och det är alldeles för mycket. Mm. Och vad var det? Dubbelt så mycket var resten av liksom medel, eller vad var en världsmedborgare kan och får äta,
ja,
liksom. Vi äter så oerhört mycket mer. Men att man inte accepterar att det inte är sunt. Det är lite som, ja, men jag vet att det är dåligt att dricka, men gör det lite ändå.
Ja.
Eller jag vet att jag borde inte ta bilen, men
mm,
det är mest praktiskt för att jag ska hämta barn. Eller vad som helst. Att man, för att äta kött behöver ingen bortförklaring. Nej, eller det exakt behövs inte. För att det hålls liksom, där hålls så många om ryggen på något sätt. Att så här,
det är det enda som är okej.
Mm.
Alltså det är...
Ja, men det normala.
Ja, att allt annat bara man liksom viftar bort.
Mm.
Att det är typ som att det är värre... Om jag inte skulle återvinna, det är ju 1000 gånger värre än att jag sitter och käkar kött.
Mm.
Eller som så här, jag satt vid ett annat käkade lunch med några andra personer och som... eller andra personer, med några personer som inte var de här två jag pratade med. Då diskuterades en person som körde runt i en så här stadsjeep.
Mm.
Pratar man om varför gör den här personen det?
Mm.
Det är ju jättedåligt för miljön, och han eller hon behöver inte den här bilen.
Nej.
Bor där och där och bla bla bla. Bla.
Ja, det
känns som att jag tittar på allas mat. Så liksom, alla äter kött. Och då, nu sa inte jag någonting, men att det, att äta kött är värre än att köra runt i en bil, skulle jag kunna tänka mig. Eller vad vet jag. Men det är ju, det har någon sån här bra siffra på det också. Ett kilo nötkött motsvarar 250 kilometers bilåkning.
Ett kilo?
Ja. Och det, alltså ett kilo, vad äter man? Det äter man en normal på typ 3 dagar kanske.
Ja, men tydligen, när man äter 600 gram i veckan, så är det knappt 2 veckor.
Ja, okay,
en timme, eller en vecka om 3 dagar.
Ja.
Ja, nej, men det är helt sjukt. Och det är det som är så intressant också, som verkligen Äta djur, den här boken, lyfter fram. För det är att det har alltid funnits argument för att bli vegetarian.
Mm.
Och när man var yngre så då räckte det med att jag tycker synd om djuren.
Ja, precis.
Och så, utan att veta så mycket mer. Men nu så finns det så mycket underlag också för... jag tror som den här boken verkligen sätter fingret på.
Mm.
Men som också tjänas på att undangömma. Och det är det att köttet som vi äter nu, eller som finns i butiker och så.
Mm.
Det kommer från så skeva förhållanden. Alltså nu, den här boken utgår mest från USA:s liksom köttproduktionsmarknad, men att 99% av allt kött som äts i USA kommer från djurfabriker.
Mm.
Och i djurfabriker så är det så helt sinnessjuka förhållanden som djuren har, och de är helt, de har liksom kontrollerna är, det är extremt hemlig hyrsverksamhet. Och de avgör, jag tror att djurfabriksproduktionen så här är den största miljöboven i världen.
Mm.
Och så vidare. Och så här, det har lett till att någon grej att bara värphönsen till exempel, nu äter vi ägg båda två, så det här får vi ta oss lika mycket av.
Mm.
Men sedan deras äggproduktion har fördubblats sedan 30-talet. Ja. Och kycklingarna man äter, broilers, deras tillväxt har ökat med 400%. Alltså så förut så hade de en livslängd som var typ 15 år, eller det är deras naturliga livslängd. Mm. Och nu dödas de vid 6 veckor.
Ja.
Då är de färdiga, fullvuxna för att äta. Och det kan man inte blunda för. Att så här, det är inte bara kött som så här, oj, det har råkat bli så här billigt. Utan det finns så många liksom led bakåt som har gjort att det här kunnat bli så billigt. Och vad är det? Alltså det är liksom, det är det som jag tror att så många som äter kött väljer att blunda åt. Och så här att, men det är man åker man på lite på landsvägar i Sverige så ser man ju lite kossor som står. Så tror jag att de flesta liksom väljer att ha den bilden av djur och kött. Och sen så liksom, om ens det, om de ens tänker att det här paketet bacon, det är bacon.
Ja.
Det är inte gris.
Nej, precis.
Och det
precis.
Är framförallt inte en gris som har stått på en kvadratmeter och inte kunnat ligga ner på hela sitt liv.
Liksom. Exakt. Och det här, för många, ganska många har argumentet att ja, men vi är köttätare.
Mm.
Och det är vi säkert. Men som det är idag, vi är inte... Alltså att om man går tillbaka och kollar i historien så är det inte den här typen av... Det är då, idag är inte en höna en höna, utan den är någonting i en fabrik. Liksom. Mm. Att det är inte det naturliga för oss på något vis.
Nej, och också... Nej, men vi äter inte kött för vår överlevnad.
Nej,
eller så, i de här den här, vi har aldrig ätit så här mycket kött.
Nej.
Kött har aldrig varit så här stor del av det totala liksom, matintaget. Det är en aspekt. Och sen så finns det så många andra aspekter. Alltså det tar de upp rätt mycket i dokumentären då, Älskade kött. Det här med att framförallt har ju det med nötkreatur att göra, som jag förstod det, att förut så att de, det här är liksom flera sidor på det här myntet, men förut så att ju kossor gräs. Och när de idisslade det så liksom frångav de sig lite liksom gaser, men inte så jättemycket. Medans nu de senaste åren, för att det har blivit liksom så industrialiserat eller liksom att det, ja, djurfabriker, så ger man dem majs och soja och palmolja som är jättemycket mer proteinrikt. Och det gör så att dels att de avger sig jättemycket mer metangas, vilket påverkar miljön. Men sen så som jag förstod det, och det här var rätt nytt för mig, så i de här, i majs och soja, så finns det väldigt mycket omega 6. Medan i gräs så fanns det omega 3. Och när de bara fryser så mycket omega 6, så blir det obalans i vår kropp när vi äter det. Och det omega, för att våran kropp ska fungera väl, så behövs det en balans i de här två fettsyrorna, omega 3 och omega 6. För att omega 6 typ skapade...
Jo, men så är det ett överskott av omega 6. Då skapas inte någon sån här bra antiinflammatorisk grej.
Jo, ja, men omega 6 skapade inflammationer, och sen så för att liksom, för att döda saker.
Ja, precis, men då ska
omega 3 ska liksom dö, eller så ska så här balansera upp dem så att liksom inflammationen hämmas, men då ska också det dåliga försvinna. Medan har man bara omega 6 så skapas inflammationer och de släcks aldrig. Precis, de förklarar det som att man skapar en brand i kroppen, men så kommer aldrig brandmännen.
Nej.
Och det gör så att man kan få, det är det här som jag inte har förstått tidigare, men att så här, det gör så att cancer lever väl i kroppar eller liksom i strukturer om så här, där det är sån här obalans, för att då blir molekylerna liksom överhettade typ. Och sådana aspekter har ju liksom inte... Det är så obehagligt när man tänker på det på, liksom, på sån detaljnivå, som jag också tror att folk inte tänker på.
Nej.
Liksom. Och sen så är det klart att man kan äta jätteonyttigt vegetariskt också. Absolut. Om man bara käkar pommes frites och...
Ja, men det är ju inte vegetariskt. Det är också något så här folk, om man säger att så här, ja, men här är kött och potatis, det är vegetariskt.
Kött och potatis?
Eller kött och potatis och så. Men det är ju inte så här... det är ju inte att äta en fullvärdig vegetarisk måltid.
Men då får man inte kosttriangeln.
Nej, men för det är också ett fel sätt att se på det, att det skulle vara vegetariskt att så länge det inte är kött i.
Nej, precis.
Och fritt, alltså det är inte kött, men det är ju inte det som är att äta vegetariskt.
Nej, precis.
När jag blev vegetarian så var det framförallt djur, att jag tyckte synd om djuren som var grejen. Och det är det ju fortfarande på ett vis. Men mer och mer, det har kommit många positiva saker sen som man inte visste då, eller som jag inte visste då, som du precis sa. Men en annan sån sak är, tycker jag, just hela att det finns väldigt många människor i världen som svälter. Och vi i väst tar, i och med att vi äter kött så svälter de ännu mer.
Ja, och det tror jag också är någonting som
man inte riktigt vet.
Nej, känner till alls.
Precis, för då är det nu så här. Att djurhållningen, men då är det ju, då handlar det ju om att det är ju inte människor som har sina hästar, utan det är ju köttindustrin liksom. Upptar 70% av världens jordbruksmark.
Och det är så starkt.
Ja,
det
är alltså sånt som går till köttproduktionen. Eller till djurhållningen. Alltså, då betyder det att på de här ytorna så odlar man till exempel majs och soja då, som går till att ge djuren mat som den sen slaktas och som vi, framförallt i väst, äter.
Precis.
Och då är det dessutom ofta att de här odlas i fattiga urländer. Väldigt mycket Sydamerika odlar väldigt mycket soja, vet jag. Och då skickas det till oss. Och det är istället för det så att den här, de hade kunnat käka sojan själva. Men då så
precis, då svälter
de lite, ingen mat. För det de tjänar på att skicka dit. Men sen i sin tur då, så blir dessutom, då försvinner deras mat. Och det spannmålet de har kvar. Vilket, då blir det ännu dyrare där. För att det finns mindre spannmål där. Och vilket ju spannmålet är ändå billigare än köttet där. Men, och vilket betyder att antingen så svälter de, eller så köper de mat men har inte råd att gå i skolan och så vidare.
Men det ställer alltid balans. Vi tog ju fram lite siffror här på just spannmål och vad, hur mycket det krävs då för att få fram lite olika köttslag.
Precis. Och då är det så här att 3 kilo sädesslag motsvarar 1 kilo kyckling. Alltså man får fram av den ytan som man kan få 3 kilo sädesslag. Det får man fram 1 kilo kyckling.
Ja, det kan ju föda upp kyckling.
Ja, precis. Och 5 kilo sädesslag kan man få fram 1 kilo fläsk. 1 kilo fläsk. Och 9 kilo sädesslag kan man få fram 1 kilo nötkött av. Eller på samma yta.
Precis. Så det blir, ja men liksom, sättet vi äter på i västvärlden inte bara gör oss fetare och fetare och liksom ohälsosammare, vilket i sig är en kostnad, såklart. Både att man får betala med livet och med skattepengar för att liksom, vi måste få cancer och blir jättefeta och sjuka.
Diabetes, ja.
Men dessutom så håller det liksom klassbarriärerna höga mellan länder och mellan olika i- och u-länder. Det finns så få anledningar. Du som lyssnar på det här, om du finns och reagerar, skriv gärna till oss. Jag förstår att det här kan vara provocerande, men jag skulle gärna höra någon som har tänkt igenom, som är medveten om varför den äter kött.
Precis.
Så,
mer än bara att det är gott liksom.
Precis. För man kommer, det är så få saker som sagt som man kommer undan med det idag.
Jag tänkte säga att det är det här med att från början att det handlar om att äta, jag och du, man åt inte kött, vi åt inte kött för att det var för djurens skull. Att det nu för mig så har det blivit som något som jag inte får säga, för att det är löjligt att tycka. Men egentligen, varför är det så? Varför är det löjligt att tycka att det kanske bara jag som får för mig att folk tycker det?
Men det är lite naivt så här. Eller kan det inte vara så här? Jag menar att det är, lilla gumman. Vad gullig du är. Det är så himla. Alltså att det alla som är matintresserade, de var ju fan på att marinera köttstycken till höger och vänster. Och så här, att det är liksom för något, det har jag sagt, häftigt status, eller stoppa korvar och skit. Liksom.
Men samtidigt ska vi vara så miljömedvetna. Det går ju, det går ju inte ihop någonstans.
Nej.
Och att jag har varit väldigt så här, nej men man får äta kött om man vill, och visst det får man absolut. Men jag behöver inte uttrycka det så himla mycket att man får äta kött exakt som man vill. Och för att man får inte göra vad man vill annars när det kommer till alltså i normen i samhället. Man får inte, även om det är lika mycket, det kanske ger mig lika mycket tillfredsställelse att köra med en jätteomiljövänlig bil eller jättefort, eller att ja, men vad finns det mer för saker som är väldigt miljöflyga, jättemycket med flygplan, eller vad det nu kan vara, äga tre flygplan och vara ute och köra med dem lite för nöjes skull. Jag kanske får ge värsta kicken utav det, som är mycket större än att jag tycker det är så himla gott med kött. Men det är verkligen det enda som det är okej att säga, att nej men jag vill äta kött. Jag vill äta
kött. Det är
kött.
Så långt, långt ifrån tabubelagt.
Ja.
Och också som sagt, att sätta ner fot, för jag har också alltid varit så här, men ja, det här är mitt beslut och jag bryr mig inte om er. Och som sagt att det kan bli lite pinsamt och så. Och det är fan nog med det. Utan så här, är det någon som ska förklara sig, så är det inte varför äter inte du kött, utan varför äter du kött. Snart måste den frågan vändas på, tycker jag.
Ja. Och så, som jag har hört både argument för, eller hört när jag har sagt att jag har läst den här boken och den här dokumentären som jag har sett flera gånger, och jag har försökt rekommendera den ganska många, för att den är väldigt pedagogisk och bra.
Vi kan länka till den i vår blogg.
Precis. Alltså det är ju en UR-dokumentär, så den är väldigt pedagogisk, så på det sättet är den väldigt bra.
Precis.
Men både med den många som säger jag vet inte om jag vill se den, och den där boken fick jag, när jag sa att jag skulle läsa den, så vem som sa till mig, jag gillar den, fattar väldigt mycket, men den där boken, nej jag vågar inte äta den, för då kommer jag aldrig mer kunna äta kött utan dåligt samvete.
Läsa den kanske.
Nej, jag
vågar. Skulle vara väldigt vegetariskt.
Jag vågar inte läsa den, för då kommer
alltså, nej precis, och då att hellre var lyckligt ovetande, på något
exakt,
sätt.
Exakt, så läs den för
fan. Men den är väldigt läsare. Och som sagt, det är också det här att, som sagt, båda vi två äter ju fisk. Och att läsa den här boken gör en ju, det får i alla fall jag jättedåligt samvete för. Han beskriver det i boken att om man, när du får in din sushi-tallrik som kanske är så här 20 cm i diameter cirka, om du skulle få en tallrik med all bifångst som trålas med för att få just de här specifika fisksorterna som du vill ha på din sushi-tallrik, då skulle du få en tallrik med en diameter på 1,5 meter med liksom ett berg av delfin, någon liten
typ tonfisk är väl en av de värsta djuren där man får upp massa annat, och precis. Jag är jättemycket tonfisk.
Ja men precis, tonfisk säger en till exempel, då dödas 145 arter vid fångsten av tonfisk, som bara är bifångst, och den tas liksom inte tillvara på, för de, när fisket har också industrialiserat så mycket att det är inte som att man tar tillvara på det man får, utan ska man fiska tonfisk, då är det tonfisk man ska fiska. Men sen så får man med de här 145 arterna. Däribland finns 13 olika sorters hajar. Lite sköldpaddor, delfiner, olika valar, jättemånga olika fiskar. Och lite havsfåglar också. Det är helt galet. Så det är verkligen värt att kolla upp vad för typ av fisk. Men jag tror att Naturskyddsverket har en lista på vilka typer av fisk man faktiskt kan äta. Eller fast man bör ju sluta med det också.
Det enda argumentet som jag på något... Alltså jag har alltid varit att jag inte... att jag så tänker att jag ska inte äta så mycket fisk, jag ska inte äta så mycket fisk, jag vill inte göra det.
Nej.
Och jag kan absolut inte göra det. Alltså det är bara för att jag bestämmer mig för att inte göra det.
Ja.
Och det ska jag göra nu.
Någon gång.
Men det fiskarna, det som jag på något vis har känt så här, att det är okej, det är lite mer okej för mig personligen att äta fisk, för att de, om man då bort, eller man får inte bort sig, men det här, jag har inte riktigt varit medveten om att det är så mycket annan fisk som när de fiskar upp dem, att det är en massa valar och grejer som hänger med, som bara dör då. Men att fiskarna lever fortfarande i sin naturliga miljö fram till att de dör. Det, jag menar inte att det är okej för det, men kycklingarna gör absolut inte det.
Precis. På något sätt lite som ett jaktsamhälle.
Ja,
mer.
Ja.
Men som sagt, men inte när det handlar om trådning och ja, precis, att så här, nu, jag tror att det är så här 70% av våra världshav som är utfiskade nu.
Ja, det är precis. Alltså, det är ju, ja. Och det är också en så här, alltså att fiskindustrin, vad den gör för människor, det är ju nu kommer du ihåg, vi såg en gång en dokumentär på, när vi på en utbildning, kommer du ihåg det? Nej, du kanske inte såg den. Om fisk industrin, det var ju något afrikanskt land. Och nu kommer jag inte ihåg någonting särskilt vad jag säger, men den var väldigt hemsk. Så alltså de utnyttjades ju jättemycket, och fiskarna där så kom till oss, såldes till oss i väst, och alltså det var jättedåliga arbetsförhållanden, och fisken, alltså den, det är också en industri som
ja, verkligen.
Ja.
Han säger ju det i den här boken, som sagt, som är väldigt läsvärd, att det djur, alltså förhållandet vi har till djur sen de senaste 50 åren liknar mer och mer krigsföring. Alltså som att vi gör allt för att utrota dem. Det handlar inte längre om vad vi behöver eller de så här mängder som är rimliga, utan att det verkligen är industriell krigsföring mot djur, olika arter, och det känns jävla tråkigt att vara en del av. Det här var avsnitt nummer 7 av Kass och Krass. Det är om kött som inte är gött.
Men om ni vill äta kött ändå, så är det minsta vi kan göra att i alla fall följa Paul McCartneys råd om att ha en köttfri måndag. För om alla svenskar har en köttfri dag i veckan, sparar det motsvarande 90 000 varv runt jorden med bil under ett år.
Och det är inte så dumt.
Nej.
Nej. Den här gingen har Puppe gjort till oss. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.